Underbart att få höra vittnesbörden och vad Herren gör. Hur människor känner Guds tilltal. De upplever att de behöver någonting mer än vad de har och vad världen kan erbjuda. Och så söker de sig till Herrens hus, till Jesus. Helt fantastisk. Vilken Gud vi har. Han verkar än. Och den helige ande drar människor till Jesus. Det är fantastiskt. Och här får vi vara tillsammans. Jag tror att alla som jag ser här har sagt ja till Jesus. Vi älskar Jesus och vi får vara här för att tillbe honom men också för att ta emot. Han har att ge och det tar aldrig slut. Jag menar, det är aldrig tomt i Herrens skattkista. Det är mycket som händer i vår värld. Och ni förstår att vi är väldigt mycket ute och försöker att ta in nyheter från det som händer i Israel och Mellanöstern. Och speciellt när man har ett barn som lever i landet. Men de mår bra, tack och lov, Benny och Sara och Zoe och hennes föräldrar och David och Lisa Loden som har varit här, bor ju i samma hus, det är sammanbyggt där. Och det var lite trevligt för oss att höra. Första gången de behövde gå in i skyddsrummet. Jag var ju orolig som farfar då. Hur gick det med lilla flickan in i skyddsrummet? Det var 10 minuter ungefär som de behövde vara där första gången. Sen har de behövt vara där fler gånger. Så jag skrev, hur gick det med lilla Zoe? Och han skrev bara tillbaka, hon hade jättekul. Det var pappa och det var mamma. Det var mormor och det var morfar. Och det var farbror David och Lisa. Och alla i samma rum. Och de hade tid. Ingen behövde göra någonting annat. Inte ens telefoner fungerar i ett skyddsrum. Det är för mycket stål och betong. Så de hade kul. Men de är också troende och har en förtröstan på Herren. Så den här lilla tjejen tyckte det var jätteroligt. Jag tänkte att tala om vad är Guds tanke med Israel. För det kan ju vara väldigt viktigt att inte liksom förlora sig i det politiska. Det är så lätt att man fastnar i detta. Och så hamnar man bara i det hemska man ser. Men i det hemska som sker finns det en plan, finns det en Guds tanke i allt detta. Och det är ju, jag tycker det är bra för oss som kristna, som Guds barn, att vi försöker förstå, pappa, vad tänker du i allt detta? Och därför ska vi titta lite grann på ämnet Guds tanke med Israel. Och jag tänker ju att den stora röda linjen genom Bibeln, vad kan det vara för en fråga? Det är frälsningstanken. Från Adam och ända in i himmelen. Det är frälsningstanken. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och det är därför han har gjort och därför han gör det han gör. Han vill att du och jag ska få vara med i hans härlighet. Det är därför Jesus kom. Det är därför Jesus dog, uppstod. Och nu håller han på och bygger en lägenhet åt mig och åt dig. För han vill komma igen och så föra oss till sig. Han vill dela hans härlighet med dig och mig. Det är hela den stora frälsningsplanen. Från första situationen med Adam och Eva där vi har löftet att det kommer en frälsare, det kommer en räddare som ska söndertrampa Satans huvud. Det finns ju redan där. Och så ända in i sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken, där vi läser om att det inte är Satan som står där till sist som vinnare, som segrare. Utan det är vår Herre Jesus Kristus som kommer som segerförste. Och så ska han upprätta 1000 års fredsrike här på jorden. Och Satan kommer att vara inlåst i 1000 år. Och sen även när Satan blir frisläppt i slutet. Och det blir ännu ett uppror från Satan. Och ännu liksom kaos på jorden. Så kommer Gud att skapa en ny jord. Och en ny himmel. Med det himmelska Jerusalem på den nya jorden. Det är Guds tankar. I hans eviga och gudomliga vishet så valde Gud att bli människa. Det var Guds val. Av kärlek. Han kom till vår syndiga värld. För han begrep och han visste, det är klart han begrep, han visste att du och jag, vi klarar oss inte på egen hand. Hur mycket vi än försöker, vi klarar det inte. Vi är syndare, allihopa. Men så sände han sin son, Jesus, för att rädda. Räddningstjänsten, då tänker vi på blåljus. Så den himmelska blåljustjänsten, det är räddningen där Jesus kom. För att rädda oss och frälsa oss. För vi klarar oss inte på egen hand. Han älskar oss så till den grad att han utgav sin enfödde son. Vi kan detta. Johannes 3:16. För att alla som tror på honom. Spelar ingen roll. Vilken hudfärg. Vilken kultur. Vad vi har haft för personlig historia. Alla. Som tror på honom ska inte gå förlorad utan få det eviga livet istället. Vilket byte. Halleluja. Så fantastiskt bra får vi ha det som kristna. För att kunna genomföra sin frälsningsplan så valde Gud först en man, sen ett folk och ett land. Det är inom de ramarna som Gud genomförde sin frälsningsplan. Så, och folket som han valde, det var Israel. Det var inte för att de var bättre. Det kan vi glömma. De är inte bättre. Det står i Bibeln. Det är inte för att de är större. Det finns många folk som är mycket större. Utan det var för att Gud valde dem. Det var hans kärlek. Och den faller där den faller. Så Gud väljer ett folk och det är folket Israel. Och varje gång du hör namnet Israel, till och med på SVT, även om jag inte gillar deras framtoning när det gäller Israel. Men varje gång de nämner Israel, då är det en påminnelse om den levande guden. För i namnet finns Guds namnet. En Guds förste, en Guds kämpe. Det är det Israel betyder. Och El, det lilla korta El på Israel. Det är kort förkortningen på Elohim, på Gud. Så varje gång vi säger Israel, då pratar vi om Gud. För det är hans sak, det är hans grej. Så han har bundit sig själv till en person som då hette Jakob. Han fick ju ett nytt namn och så hette han Israel. Och i förlängningen har Gud bundit sig till folket som härstammar från Jakob. Ni vet Jakobs 12 söner. Det blev stamfäderna i Israel och så vidare. Någon har räknat på detta. Jag har inte kollat så jag hoppas det stämmer. Att ungefär 80% av våra biblar handlar om Israel. På ett eller annat sätt. Så tänk dig om du plockar bort Israel. Hur mycket som är kvar av din bibel. Det blir ett tunt häfte. 80% talar på ett eller annat sätt om Israel. Om man tänker efter, händelserna i de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, att de utspelas ju i Israel. Och personerna vi möter, det är judar i Israel. De flesta, det finns en del hedningar som någon romersk officer och så vidare. Men de allra flesta personer vi möter i evangelierna, det är judar i landet Israel. I evangelierna. Jesus och hans lärjungar var efter köttet i alla fall judar. Och budskapet om frälsningen är riktat först och främst till Landskronabor. Nej, först och främst till judar. Sen också, halleluja, till oss i Landskrona. Det står greker där i texten, men vi är ju inga greker. Kanske någon, jag vet inte, men alltså till judar först och sen också till oss andra. Halleluja, det gäller alla. Men judarna först. Jesus barnet blev omskuren. Precis som alla judar på åttonde dagen. Så han ingick i det här paketet. Och han växte upp. När han läste sig läsa och skriva. Det var Bibeln. Det var det vi kallar för Gamla testamentet. Det var de judiska skrifterna. Det var det han växte upp med. Det var där han gick i skolan. Hans fosterfar var jude. Hans fostermor Miriam, hon var judinna. Han gick regelbundet till synagogan, läser vi. Eller hur? Jag läser i alla fall att han gick till synagogan. Han gick till synagogan. Och synagogan, det är det judiska bönehuset. Han som 12-åring gick han upp till Jerusalem. Så man skulle enligt Mose lag till templet, det judiska templet. Och där tappade han kontakten med mamma och pappa och de trodde han hade gått hem med släktingar. Men så fanns han kvar och så säger han, vet ni inte att jag måste vara i min faders hus? Säger han till dem när de hittar honom. Han vilade på sabbatsdagen. Och så bar han en judisk bönesjal. Alltså han var klädd som judarna. Han gjorde precis som Mose lag hade sagt. Den här bönesjalen med såna hörntofstar. Det är en fyrkantig klädesplack. Och så i varje hörna en böneremsa, lite snöre som hänger ner. Som påminner alla som ser det att glöm inte att tacka Gud. Glöm inte att Gud finns med i vardagen. En fantastisk grej. Så Gud valde en man. Vilken man var det då som Gud valde för att genomföra frälsningsplanen? Mannen som Gud väljer, det är Abraham. Och det betyder upphöjd fader. Abraham, så heter han först. Sen lägger Gud till ett H. Och då heter han Abraham. Och det betyder översatt fader av många. För det skulle han ju bli enligt löftet. Så Gud väljer en man bland alla människor som bor på jorden. Och så läser vi i Nya testamentet om att Abraham blev trons fader. Det var det som var så fantastiskt med den här Abraham. Han trodde Gud. Gud behövde en man som litade på honom i allt. Så är frågan, är jag en sådan man? Kan Gud lita på mig? Är jag en sådan kvinna? Kan Gud lita på mig? I allt. Visst, han var inte utan fel och brister. För det är ingen människa. Han ljög. Han försökte att styra lite grann på mänskligt sätt. Han sa att hans fru var bara hans syster. Halvsyster till honom. Men det var ju hans fru. Men han trodde, annars så kommer ju far och döda mig. Så han hade en taktik där som inte var gudomlig. Han var inte perfekt, men han trodde på Gud. Och det är det som Gud söker hos oss. För ingen av oss blir någonsin perfekt. Men han söker kärleken till Jesus. Han söker kärleken till Fadern. Han söker vår beredskap att vi säger, jag vill följa dig Jesus. Sen att vi inte alltid lyckas, det är en annan sak. Och det finns förlåtelse, så får vi lära oss och gå vidare. Abraham trodde Gud och det räknas honom till rättfärdighet. Gud valde sedan ett folk. Gud gav ju Abraham löfte om fyra saker. Det är i första Moseboken i 12 kapitlet. Det första, han skulle bli till ett stort folk. Kan vi läsa om i första Moseboken 12, vers 2. Där i landet dit han skulle komma ska jag göra dig till ett stort folk. Så det var första löftet. Det andra, han skulle få ett stort namn. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stor. Det tredje, han skulle bli till en välsignelse till alla släkter på jorden. Det står i vers 3 i kapitel 12 i första Moseboken. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och då kan vi tänka på alla judiska Nobelpristagare som har välsignat vår jord med all möjlig och omöjlig kunskap kanske. Vi kan tänka på alla startups, de tekniska kunskaper som folket i Israel har kommit på, som man delar med sig, bevattning och inom sjukdom. Det används här i våra svenska sjukhus. Vi vet inte att det är israeliska uppfinningar, judiska uppfinningar, men det används i våra sjukhus. Till och med sättet på hur man kan genomföra en kejsarsnitt med minsta möjliga påverkan, det var en judisk medicinare som kom på, och det används i våra sjukhus. Så det är en välsignelse, men framförallt så är det ju att vi har fått Guds ord från det judiska folket, eller hur? Och vi har fått Jesus, alltså på det mänskliga planet, och vi har fått apostlarna från det judiska folket. Så visst, en välsignelse till alla släkter på jorden. Och det fjärde, det är landet, det är Kanaans land. Står i verserna 5 till och med 7 i första Moseboken 12. När de kom till Kanaans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores Terebint. Var ligger det? Ni som kan Bibeln. Alltså, det heter inte så idag. Det är Hebron. Den arabiska palestinska staden Hebron. Dit flyttade Abraham och han kom dit. Och på den tiden, står det i texten, bodde kananéerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sade, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Alltså där i Hebron, det som vi kallar för Västbanken idag, där uppenbarade sig Gud och säger, här, detta folk, detta land vill jag ge till. I den bibliska texten så ser vi att alla dessa löften faktiskt gick i uppfyllelse. Han blev ett stort folk. Det blev ett stort namn han fick. Han blev till en välsignelse. Och han fick landet Kanaan, eller hans efterkommande. Lägg märke till, det här är ingen sionistisk idé. De beskylls ju för mycket, de här sionisterna. Förresten, sionist är bara en som återvänder till Sion. Det är en sionist. Så det är inte så farligt. Men det är inte deras grej. Det var inte de som gjorde detta, utan det var Guds idé. Hela vägen från löftet till att det blev en verklighet. Det var Guds idé. Så om du tror på Gud, så borde du också inse att det här var ju något stort som Gud har sagt och gjort. Och då skulle vi bli glada. Då skulle vi prisa Herren. Då skulle vi ha lovsångsgudstjänst. När vi ser hur Gud fullbordar sitt ord. Sen gick ju löftet vidare från Abraham. Det kom till Isak. Och en generation senare till Jakob. Och de får exakt samma löften som Abraham. Jag ska inte läsa dem nu, men ni kan hitta dem i första Moseboken 26, verserna 3 till och med 4. Och så två kapitel senare, kapitel 28, verserna 13 till och med 14. I princip samma ord. Så Abrahams barn och barnbarn får samma löftet om landet som är så omtvistat idag. Och vad säger Guds ord om löftets varaktighet? Hur länge skulle detta gälla? I tre generationer. Det står i första Moseboken 13, verserna 14-15. För evig tid. Det är alltså Guds plan. Det är Guds tanke med Israel. För evig tid ska detta land tillhöra det folket som jag har utvalt. Herren sa det till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick. Var står han? Ni kan ju er en bibel. Var står Abraham när Gud talar till honom och säger lyft din blick? Då hade de alltså skilt sig, Abraham och Lot. Lot gick ju ner till det som är döda havet idag. Då var det en grön dalgång med många vattenkällor. Det var därför Lot gick ner dit. Idag är det dött. Det finns ingenting som växer där. De befann sig på det som är dagens Västbanken. Där stod de. Och där talar Gud till Abraham och så säger han: lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står. Mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Det är alltså Guds tanke. Det är Guds vilja. Sen kommer Gud och talar till Mose 400 år senare. Och så ger han honom i princip samma löfte. Detta land som du ser, när han för honom upp på berget innan han dör. Han säger, titta ut över hela detta område. Han såg ända upp till Libanon. Och så såg han ner till området Hebron och så bort till Gaza. Och han såg Medelhavet där uppe ifrån berget Pisa. Och så allt som ligger däremellan. Så Gud säger allt som ni får. Kan det bli tydligare? Och då kan man ju ställa frågan, har du inte Gud förkastat Israel? Alltså de har ju syndat. De har syndat på det mest fruktansvärda sätt. De har offrat åt Moloch. Offrat sina barn, små barn, åt eldguden. De har tillbett Ishtar och alla de här främmande avgudar. De haltade på båda sidor. De syndade på många sätt. Vi läser det genom hela gamla testamentet. Har inte Gud förkastat sitt folk? Har ni fått nog av detta fruktansvärda folk? Och då tycker jag det är så fantastiskt att man ser vad Gud säger. 570 år efter förbundet vid Sinai. 570 år av kamp och nederlag och synd. Sen kom det lite väckelse emellanåt, men sen gick det ner igen. Vad säger Gud? Och det läser vi i Jesaja 43, verserna 1-6. Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel, frukta inte. Ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svett. Lågan ska inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige. Alltså din Gud, min Gud, fadern till Herren Jesus Kristus, han heter också Israels Gud. Än idag. Han har inte ändrat på detta. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Och nu kommer det. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktat och älskad av mig. Vad säger det till mig och till dig? Israel var inte perfekt. De föll. De reste på sig. De föll. De kämpade. Men efter 570 år, tala om tålamod, så säger Gud fortfarande, jag älskar dig. Och då blir jag jublandes glad och tacksam. Samme Gud är min Gud. Han som inte har förkastat sitt folk Israel. Tack och lov. Samme Gud har inte förkastat mig. Jag kämpar. Och vissa tider har jag härlig seger och vissa tider tycker jag att Gud kan ju aldrig acceptera mig längre. Och det behöver inte vara de här, jag har troligen så långt jag vet inte mördat någon. Men ni vet allt det här med stolt, med girighet, med att man går och inte förlåter någon. Allt detta är ju också synd. Och så får jag höra hur han säger, du kom. Kom till mig med din last, med din tyngd. Kom, jag älskar dig. Jag förlåter dig. Jag har inte förkastat dig. Du är mitt barn. Det är ju samma budskap som Herren säger till oss som han då säger till Israel. Nej, Gud har inte förkastat sitt folk. Halleluja. Det säger ju också Paulus i Romarbrevet, 11 kapitlet. Han ställer ju frågan, har då Gud förkastat sitt folk? Och så detta härliga svar, verkligen inte. Tack och lov. För om han hade förkastat Israel så skulle det inte finnas något hopp för Guds församling heller. Så som det ser ut i Guds församling. Då skulle han för länge sedan också ha förkastat Guds församling. Och valt något nytt. Men det har han inte. För han är trofast. Halleluja. Så vad säger Gud om Israel? Eftersom jag var i mina ögon högt aktat och älskat av mig. Det kom en dom över Israel. Det kom flera domar över Israel. Så det var inte utan konsekvens att leva i synd. Det var hårda, tuffa tider för Israel. De blev bortförda i fångenskap i Babel. De blev bortförda år 70 ut över hela världen. När romarna kom och förstörde templet för andra gången. Så det blev konsekvenser. De har fått lida. Men Gud har inte förkastat. Det är den stora tanken. Jag kom ihåg. Den här mannen Abraham. Deras landet Israel. Deras folket Israel. Det ingår i Guds frälsningsplan. Med Israel som förebild. Så får vi se vilken trofast, nådefull och kärleksfull Gud vi har. Men du Herre är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Så, sen hade ju Gud fler tankar med detta Israel. Det var inte bara att landet skulle bli bebott av judarna och så vidare. Nej, en mycket större tanke. Där i detta land, genom detta folk, så skulle det födas en liten pojke i staden Betlehem. Idag är det en arabisk stad, en palestinsk stad. På den tiden var den helt judisk. Där föddes judarnas konung. Frälsaren skulle enligt Guds plan leva i Israel. Det ingick i hans plan. Nu har vi inte tid att gå igenom alla profetier. Men han skulle leva i Israel. Han skulle dö i Jerusalem. i judarnas huvudstad Jerusalem. Där i Jerusalem skulle han uppstå på tredje dagen. Det ingår i Guds frälsningsplan för dig och mig. I Jerusalem skulle Jesu Kristi församling födas på den judiska högtiden Shavuot, det vi kallar för pingstdagen. Det var allt enligt Guds plan. När tiden var inne, precis som det var profeterat, det skulle ske just på den platsen och ingen annanstans. Från Israel skulle de 12 judiska apostlar gå ut till hela världen för att predika det glada budskapet. Och när jag tänker på den situationen så tänker jag på den lilla historien jag har hört. När änglarna tittar ner från himlen. Och så ser de hur Jesus kallar dessa 12. Ja, de var fiskare. Ingen av dem hade gått på universitet så långt jag vet. Och så tittar han på dem och så säger han, ni får uppdraget att föra ut evangelium till hela världen. Och så är det en liten ängel som säger, och vad är plan B? Hur ska dessa 12 lyckas? Men vi får aldrig glömma att dessa 12 som Jesus sänder ut var av det judiska folket. Allt detta skedde enligt Guds suveräna vilja. Ingen slump. Det var ingen jude som hade räknat ut att det skulle bli så. Utan det var vår Gud. Honom som vi älskar och tillber. Är det då någonting som återstår? Jo. I Guds tanke då ingår det också att han ska samla det judiska folket. Det finns många profetier kring detta. Och det började i slutet på 1800-talet och det pågår än idag. Mitt under brinnande kriget har under senaste året ungefär 32 000 judar kommit tillbaka till landet. Mitt under kriget. Det pågår. Gud har sagt att det ska ske i den sista tiden. Och det sker, halleluja. Han samlar dem från öst och från väst, från norr och från söder. Till och med Putins Ryssland får släppa dem. Halleluja. Precis som Gud hade sagt till Abraham, till Isak, till Jakob och senare till Moses. Och sen i profeterna. Det är Guds tanke att judarna ska bosätta sig från Jordanfloden till Medelhavet. Har ni hört talas om fruktansvärt? Man vet inte vad man säger. För om Palestina, ett muslimskt, islamistiskt regim, ska inta hela området från Jordanfloden till Medelhavet, det innebär att judarna måste utrotas, utplånas. Det är samma budskap som Hitler hade och nazisterna hade. From the river to the sea ska inte finnas en enda jude. Medan Gud säger from the river to the sea, det är landet som jag vill ge mitt egendomsfolk och det judiska folket. Så förstår ni vilken ande som står bakom när detta propageras. Vilken ande som står bakom. Guds ande säger det här landet from the river to the sea, det vill jag ge till Abraham, Isak och Jakob och hans efterkommande. Vem vill ta det ifrån Abraham, Isak och Jakob och hans efterkommande? Det är ju Satan. Så låt er inte förbländas av det som sker. Det står i Hesekiel 11:17. Så säger Herren Gud, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni skingrats och jag ska ge er Israels land. Igen, Guds tanke, Guds plan. Så har vi ett problem med detta, då har vi ett problem med Gud. Detta att folket samlas igen i landet Israel, det leder enligt det profetiska ordet till att hela den gudlösa världen kommer att stå upp och vända sig mot Israel, vilket vi ser mer än tydligt idag. FN, EU, våra olika länder, man reser sig upp och man vänder sig mot Israel. Det är precis det Guds ord säger, att det kommer att ske i den sista tiden. Men när detta sker och länder och nationer samlas för att utplåna Israel, kommer Gud att gripa in. Det säger Bibeln också. När hoppet är ute, när fiendehärarna har samlats på Israels berg och hoppet är ute för Israel, då kommer Gud själv att gripa in. Vi läser om detta i Hesekiel 38, 14 och 16. Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog, så säger Herren Gud. På den tiden när mitt folk Israel åter, lägg märke till, mitt folk Israel åter bor i trygghet, ska du veta det. Du ska komma från ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar. Det är den tidens bild på en armé. En stor skara, en talrik här. Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln för att täcka landet. Tänk er, den här Gog. Jag ska bara säga helt kort, utan att säga vilket land det är. Det finns många spekulationer, men den kommer från norr. Någonstans norr om den israeliska gränsen. Därifrån kommer den här Gog. Från ett land som heter Magog. Och han har med sig många folk. Och de kommer att täcka Israel som ett moln, säger Guds ord. Så det är, hoppet är ute för det judiska folket. Och den israeliska armén klarar sig inte så bra som den gör just nu. Det kommer en tid där det är ute också med den israeliska försvaret. Men då säger Gud följande. När detta händer, i kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig, när jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog. Om ni läser i Hesekiel 38 och 39, det är där den här profetian står, så ser ni hur helt förkrossande Guds dom kommer över den här Gog från Magog och alla dessa folk som drar med honom mot Israel. Och inte bara över dem som har dragit mot Israel, brutit upp. Gud själv kommer att döma de som ställer sig mot Israel. Han kommer att förgöra fienderna. Jag ska bara här mot slutet läsa om detta också. Hesekiel 39, verserna 4 och 6. På Israels berg ska du falla, alltså den här Gog, den här politiska ledaren för alla dem som drar mot Israel. På Israels berg ska du falla med alla dina härar och folken som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt alla rovfåglar och markens djur. Du ska falla ute på marken, för jag har talat, säger Herren Gud. Jag ska sända eld över Magog, det vill säga den politiska ledarens land, och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och de ska inse att jag är Herren. Det är inga roliga texter att läsa. Och somliga säger, jag ska inte läsa Uppenbarelseboken, jag ska inte läsa sådana texter, för det är för hemskt. Saken är den att verkligheten, den är lika hemsk. Och om vi inte vet vart vi är på väg, då är vi ute och gungar. Vi har ju ingen säkerhet, vi vet ingenting åt vilket håll vi går. Men när vi läser Guds ord säger sanningen. Och Guds ord säger, det här kommer att ske. Alla folk kommer att dra mot Jerusalem, mot Israel. Men det är Gud själv som ska gripa in. Och det ska bli en seger åt Guds folk. Så Guds tanke är att Jesus ska komma tillbaka till Israel, till Jerusalem och till hans folk, till det judiska folket. Det ingår i Guds frälsningsplan. Och de ska se honom och de ska gråta bittert när de ser honom som de har stungit. För de flesta judarna förnekar ju Jesus. De flesta tar ju inte emot Jesus som frälsare. Det finns många, men de flesta gör inte det. Men den dagen, när Jesus står med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem och de ser hans genomstungna händer, då ska de inse och förstå. Det är ju han som vi har väntat på. Det är ju våran Messias. Och då ska det bli gråt och det ska bli omvändelse och det ska bli frälsning och hela Israel ska bli frälst. Halleluja! Då tar de emot Jesus som deras Messias. Och där i Israel, det är också intressant, det är vi tillbaka till frälsningsplanen. Där i Israel blir den kommande sataniske världsledaren, antikrist, besegrat. Harmagedon, det är i Israel. Så den levande guden, Jesus själv och vi de heliga som kommer med Jesus. För vi har blivit uppryckta innan dess. Vi ska vara med om att Satan och hans efterföljare blir besegrade. Och det sker också i Israel. Så du som aldrig har varit i Israel, jag har ett glad budskap till dig. Förr eller senare kommer du dit. Senast när vi har fått flytta hem till Herren och så kommer vi med honom. Och där i Jerusalem, och nu är det bara 3 meningar kvar, så håll ut. Men där i Jerusalem kommer Jesus att regera i 1000 år. Och alla folk, det kommer en delegation från Sverige, halleluja, och en från Norge och en från Danmark och från Finland och från Thailand och från Filippinerna och från Ghana och Nigeria och Tyskland, från alla länder. Årligen, varje år, så kommer de upp till Jerusalem för att tillbe konungen, för att tillbe Jesus, för att tillbe Gud. Det ligger bortom det hemska. Så det slutar inte med kaos och krig. Det har vi redan nu. Det kommer att bli värre. Men det slutar med en fantastisk tid som Gud har berett åt alla som redan nu tror på honom. Det är hans stora frälsningsplan och den är olösbart kopplad till Israel och det judiska folket. Och det som står här i Guds ord, kära vänner, det är det som är sanningen. Den enda sanningen som finns. Alla experter, alla opinioner, alla journalister och politiker, Gud välsigne dem. Men lita inte allt för mycket på dem. Ord som är sanningen. Och jag och mitt hus, vi har bestämt oss för att vi vill vara på Guds sida. Tänka Guds tankar också i den svåra tiden som vi lever i nu. Herre, jag tackar och prisar dig att du har gett oss ditt ord som en fyrbåk i en stormig tid. Tack Herre att du har gett oss ditt ord som vägmarkeringar längs vandringsstigen. Så vi kan se att du är på tronen. Det som sker, det är inte Satans seger vi ser. Det är hans möjligtvis slutkamp. Men tack Jesus att du har fridens tankar över alla människor. Du vill att alla ska bli frälsta. Och du vill att alla kommer till dig med alla sina bördor. Och så vill du hjälpa oss och bära oss. Och framför allt, Herre, så tackar vi dig för din stora frälsningsplan. Att du i din kärlek räcker ut din hand och har gjort så i 2000 år nu. Och du vill att vi säger ja. Att vi lägger vår hand i din hand Och så får vi gå framåt. Förvissade om att du är med oss. Så som vi hörde inledningsvis. Du är med oss alla dagar. Också i de kommande som ligger framför oss. Alla dagar. Du är med oss. Tack Jesus. Amen.